Den största av kärlek. Det finns en kärlek större än allt. Att Jesus lydde Fadern i allt vad han befallt. Han lämnade den himmel och härligheten där för att visa oss människor vad verklig kärlek är. Var trygg i din faders kärlek, så älskad, så dyrbar du är. Våga tro och våga hoppas att Jesus, Guds son, har dig kär. Han älskat oss först, fast han såg all vår synd, var villig att dö på ett kors just för oss. Han som var ren och oskyldig i allt, var villig att gå dit hans fader befallt. Han kunde ha bedit sin fader att sända mångtusende änglar sitt uppdrag att ända, så att han sluppit både lidande och smärta. Men av kärlek till oss brast hans älskande hjärta. Nu är vägen öppen för dig och för mig. Till himmelens glädje kallar han dig. Det finns ingen gåva mer dyrbar än denna. Att Jesus, Guds son, kan vi lära att känna. Så tack, käre Jesus, du lät dig uppspikas. På Golgata kors, du led döden för oss. Vår enda chans att bli fria från synden, att blodet på ett kors blev ditt offer just för oss. Så tack, Jesus kär, att du tog allt vårt straff. Ditt blod på ett kors, det betalade allt som tyngde oss här, med både skuld och skam. Och tack vare dig kan vi nå ända fram. Så var trygg i din faders kärlek, så älskad, så dyrbar du är. Våga tro och våga hoppas att Jesus, Guds son, har dig kär. Amen.
Magnus, så. Eller, jag vet inte hur ni har tänkt.
Vi är också så väldigt tacksamma till Herren att han lever och att han har uppstått. Och det har vi ju fokuserat på den här helgen också. Och det är ju faktiskt så att han har all makt i himmel och på jord. Och ibland så glömmer vi det och ibland så tycker vi att det verkar inte så. Men då är det viktigt att vi kommer tillbaka till vad ordet säger. Och en sak som är väldigt viktig som... Jag tror vi i mångt och mycket missar. Kanske inte ni här i Borgensberg, men i mångt och mycket. Och det är vad Gud har kallat alla troende till. Och det är bönen. Och jag tror det finns nog ingenting som det är en sån kamp kring som bönen. Att just att komma in i bön. Att få tid till det. Att få ro till det. Eller att få ork till det. Eller... Om, det är lätt att man tänker så här att ja, imorgon ska jag verkligen, jag ska ta en hel dag med Gud. Imorgon ska jag ta ledigt. Och så ser man framför sig, man liksom känner hur underbart det kommer att bli att vara med Herren. Och sen när morgonen kommer, ja, då börjar det. Ja, telefonen ringer, eller jag kommer på att jag måste göra det. Och... Ja, det kan vara allt. Och så helt plötsligt så har hela den där dagen bara försvunnit. Eller? Är det bara jag som upplever det så? Eller? Känner ni igen er? Visst är det så när man liksom har för avsikt att umgås med Herren. Nu tror jag att visserligen att vi kan alltid vara i bön i vår ande. Vi kan gå bedjande, vi kan liksom sucka till Herren. Va? Men jag tror att det finns något speciellt när vi sätter oss ner och lyssnar in vad Herren säger. Inte bara att vi kommer med vår bönelista, utan att vi också lyssnar in. Jag tror Gud vill tala till oss. Och där tror jag kampen står idag. Och det har den alltid gjort. Det har den alltid gjort. Så är det. Ja, jag tänkte vi ska komma in lite på det ämnet. Och bäst att titta på klockan här nu. Vi hade möte på 2,5 timmar igår.
Ja. Hur förbön?
Det var nog, ja, jag vet inte om det var den inberäknad eller. Ja. Ja. Efeserbrevet talar ju om i första kapitlet där om vad vi har i Herren och hur stor hans makt är. Och Paulus ber att i första kapitlet i Efeserbrevet i vers 17. Han säger så: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighetens arv är bland de heliga. Och oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Så står det att också oss har han gjort levande, vi som var döda genom våra synder och överträdelser. Och att vi tidigare levde i dem i den här världen och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner, står det. Men och så står det i vers 6 där i andra kapitlet i Efeserbrevet. Ja, han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. Amen. För att han skulle kunna visa sin nåd mot oss. Vilken underbar dikt. Den var helt, det måste ha varit från Herren. Ja, den var helt fantastisk. Men då vet vi att vi är satta med honom. Alltså vi är i Kristus. Nu lever inte längre vi. Nu lever han i oss.
Amen.
Och vi i honom. Herre, nu tackar jag dig för att du vill välsigna ditt ord här. Herre, jag prisar dig att du vill tala till oss, Herre, att vi får möta dig, Herre. Herre, vi behöver inget nytt evangelium. Det räcker med det gamla, Herre. Men vi tackar dig för att vi ska få insikt, Herre, och uppenbarelse i sanningarna som finns i ditt ord, Herre. Herre, vi tackar dig för att ditt ord är levande, Herre. Ditt ord, Herre. Vi tackar dig för din smörjelse och din kraft. Herre, nu har vi inte samlats här idag av någon tradition eller för att vi ska liksom bara ha ett möte, utan vi har samlats här, Jesus, för att vi vill komma nära dig. Herre, kom och ta kontroll. Kom och regera i våra liv. Herre, du ska vara Herre på alla områden i våra liv, i våra församlingar, i våra möten, Herre. Herre, vi tackar dig att det inte är vi själva som kan åstadkomma något, utan det är bara du genom din kraft i oss, Herre. Herre, nu böjer vi oss i ödmjukhet och vi ber, öppna våra hjärtan så att vi kan lyssna till din röst idag, Herre. Tack att du, Herre, du har gett oss nycklar, Herre. Nycklar som finns i ditt ord. Och den främsta nyckeln är bönens kraft att förvandla, Herre. Herre, nu tackar jag dig för att du, Herre, vill verkligen inspirera oss och ge oss kraft ikväll, Herre. Uppmuntra oss, Herre, och fyll oss med din ande ikväll, Herre. För det behöver vi verkligen, Jesus. Amen, amen, amen. Tack, Jesus. Amen. Ja, jag har blivit själv ganska inspirerad när jag har läst en bok här. Jag har läst den hemma. Jag har lyckats få tag på den på nätet. Den finns inte längre att köpa. Den heter Ny kraft, ny glöd. Jim Simbala ifrån Brooklyn Tabernakel. Och jag läser i den här boken. Jag blir inspirerad. Den är väldigt enkel. Det är inga sådana här stora revolutionerande nya hemligheter. Men det är det gamla evangeliet i den. Och det är en fantastisk bok, alltså, på så sätt att man kan bli inspirerad när man läser den och bli uppmuntrad. Det var ju så att när de började sin församling i Brooklyn i New York, så var de bara en liten, liten skara. De var kanske 10-tal personer. De var inte flera. Och de fick verkligen gå igenom en kamp. Men hur Herren ledde dem in i bön. Och idag är det ju en jättestor församling som har, ja, det är ju många församlingar som de har då, som man säger, planterat. Där de har verkligen fått vara med och hjälpa människor. Och inte minst de svaga i samhället. Det finns mycket i New York. Inte minst bland missbrukare och ensamstående mammor och ja, kriminella och mycket så. Det är ju en brokig församling. Det är en församling med alla nationaliteter. Det är en jättestor kör. Där hon spelar piano, hans fru. Och har aldrig då lärt sig noter eller så. Men har en jättestor kör som säljer mycket musik då. Eller skivor i USA och hela världen, tror jag. Och hon har aldrig gått någon utbildning, och han har heller aldrig gått någon utbildning. Han har inte gått på något teologiskt seminarium eller så, utan de har bara blivit smorda av Herren. Den här kören, då Brooklyn Tabernacle Choir, de har vunnit 6 Grammisar utan att, och hon lär dem att sjunga utan noter då, va? Jättekör. Men så det är Guds väg, vad Gud kan göra. Sen finns det ju ingen församling som är fullkomlig. Den enda fullkomliga församlingen, det blir väl den när vi kommer hem till himlen. Så att det är klart att de har väl sitt också att brottas med. Men jag blir väldigt inspirerad när jag läser boken. Och det som uppmuntrar oss, tycker jag, det är att det är en liten skara ifrån början. Och idag så är det ju så att är man en liten skara, och det kanske alltid har varit så, jag vet inte, men då tycker folk att man är väldigt udda och konstig. Och gläntar de på kyrkdörren och så ser de att det sitter 10 personer där inne. Då går de ut, för det här måste vara något konstigt. Men däremot om du kommer till en jättestor kyrka där det är fullsatt med flera tusen människor. Då dras du med, för då tänker du liksom att är det så många människor som här, så måste det ändå vara rätt, va? Men det behöver ju inte innebära när du kommer till en stor kyrka att det är Guds ande som är verksam. Det behöver inte alls innebära det. Men när du kommer till en liten församling som har betalat priset för att gå med Herren. Som inte liksom har gått med massorna och följt trenderna. Och om du kommer till en sån församling där man har Guds levande ord och där man inte vill något annat än att följa Herren. Så kan det vara bra mycket bättre att vara där än att vara i en stor församling där inte Guds ande är med. Där man driver församlingen. På mänskligt vis. Genom olika tekniker och så vidare. Och det finns mycket av det idag. Och därför är jag tacksam när jag läser också Jim Simbalas bok. För han säger det att den enda metod som de har följt i den här församlingen. Det är den helige andes metod. Och det tycker jag låter bra. För vi har ju fått manualen i Guds ord. Ja, man tänker nu på detta med att komma in i bön. För jag upplever, jag vet inte vad du upplever eller ni upplever här, men jag upplever en kallelse nu in i bön. Och det har vi ju gjort ett tag. Men det är ju svårt att samla folk. Det är svårt liksom att komma dit, åtminstone på bönesamlingarna. att folk ska ta det på allvar. Man kommer och går som man själv tycker och vill och så. Man har så mycket, man är så uppbunden med så mycket idag. Men det man upplever när man har förstått detta och fått det i sitt hjärta, då upplever man en orkamp. Det blir en väldig kamp på många områden när man ska gå in i bön. Dels blir det en kamp privat, men det kan också bli kamp liksom. Helt plötsligt känner du dig dålig i kroppen och du vet inte vad det beror på. Kanske känner dig sjuk och helt plötsligt så börjar du köra ihop sig med relationer i omgivningen på olika sätt. Eller, ja, det kan ju vara precis vad som helst på arbetet eller, och likaså i församlingen då. Helt plötsligt så blir det konflikter och så upplever man att här har kommit in någon ande som vi inte känner igen liksom. Här är någonting som kommer för att störa. Och Jim Simbala berättade om när deras församling var ny, hur de bar ju, det var ju en liten skara. Man är så beroende av varandra när man är en liten skara. Man är ju ännu mer beroende av varandra då. Och man behöver ju verkligen bygga tillsammans. Man måste vara, liksom, murbruket måste vara riktigt fast, va? Man måste hålla tätt ihop, va? De här levande stenarna som Gud bygger med. När han berättar om hur de i början också gör som vi ber om skördarbetare, vi ber om arbetare som ska komma. Man gör ju det, va, så att vi får bygga tillsammans. Och han berättar om hur det plötsligt en dag ringde på telefonen hemma då. Det var en pastor från någon annan stat där i USA som ringde och sa att jag och min fru har upplevt att vi ska komma och hjälpa er. Vi ska flytta, sa de, till er där i New York och komma till er församling. Ja, han blev ju lite sådär fundersam då, Jim Simbala funderade ju på det. Ja, och så gick det bara ett par dagar. Ja, så stod de där när de mötte. Då bara fanns de där. Då hade de kommit med sina barn. Och kom, ja, nu är vi här. Och då insåg han att, nej men vänta lite här, det här har vi ju liksom inte riktigt kommit överens om. Men det värsta var att han hade inte bett över saker. Och där har du hemligheten. Man ska alltid be över saker och ting som dyker upp. För det är inte allt som dyker upp som är från Herren. Även om du har bett just det. Och det visade sig att det här paret hade helt andra avsikter. De hade faktiskt kommit för att ta över församlingen. Som Gud hade kallat Jim Simbala och hans fru till dem. Och de hörde då på bakvägar genom församlingsmedlemmar hur de började liksom och spionera. De gick in och lyssnade av telefonen på expeditionen. Och att de hade sagt till någon att nu kommer han att få sluta här pastorn, för nu är det vi som ska ta över. Då hade de sagt till någon syster där i församlingen. Och han var inte förberedd på detta, Jim Simbala. Han var ganska ung och ny i sin tjänst. Men han var ju tvungen att kalla på de här människorna och fråga om det var sant. Och då möttes han av det som stod bakom, nämligen en annan ande. Då möttes han av det. Och det blev väldigt tufft för honom. Och han blev sängliggande, tror jag, var hemma en hel vecka. Det tog honom så hårt. Det blev en verklig konfrontation, va? Och det blev väldigt obehagligt det här. Men i alla fall så bad han dem att lämna och inte komma tillbaka. Men då sa de att det är du som ska lämna. Och så skrattade de åt honom. Och så där. Men då sa han att då ringer jag efter polisen och så vidare. Men till slut lämnade de. Och det gick bara några dagar. Så ringde de från Times Square Church i New York. Det är ju då den kyrkan där David Wilkerson, som ni kanske har talat om, var föreståndare. Då var de där. Och då sa de att personalen som ringde från Times Square Church sa då till pastor Jim Simbala att de har kommit hit på rekommendationer från er församling. Mm. Nej, sa han. Jag har aldrig rekommenderat dem, aldrig i livet. Alltså jag menar, ibland tror vi väldigt gott om människor, men fienden, han har strategier för att ta sig in på olika områden. Så vi måste ju vara vaksamma också. Och då finns det bara ett sätt. I'm sorry, jag måste säga det. Det finns inget annat sätt. Det är bönen. Det är arbetet. Det finns ingen annan väg att gå. Det märker med oss att vi försöker hela tiden gå genvägar. Vi försöker tänka med vårt förstånd eller, liksom, eller med vår erfarenhet och vi ska hantera. Vi kommer med mänskliga lösningar. Och det gör man i många församlingar idag. Mänskliga lösningar. Därför är det så viktigt att vi lever i bönen så att vi är vaksamma. Nu skulle jag vilja läsa ifrån andra krönikeboken, det 31 kapitlet. Ska vi se här. Andra krönikeboken. Det här handlar, du kanske har hört innan, om kung Hiskia. Hur han reformerar arbetet där i Israel. Och det var ju så att med kungarna i Israel att det var ofta så kom det en bra kung och som ville följa Gud. Och så gick det väl för Israel och så kom nästa kung. Och så, vad gjorde de? Jo, de tog in avgudadyrkan. För det var oftast det handlade om avgudar. Att de hade andra avgudar i församlingen, om man får säga så, i Israel, i Israels land. Och Gud var väldigt tydlig med det att när de tog in avgudar, då tog han sin hand ifrån dem och då gick det inte väl för dem. Men det står i alla fall om kung Hiskia i andra krönikeboken 31 och 21. Att allt han företog sig när han sökte sin Gud, vare sig det gällde tjänstgöringen i Guds hus eller lagen och budorden, gjorde han av hela sitt hjärta. Och han var framgångsrik, står det. Och så står det, vi läser från kapitel 32, nu läser vi ett stycke här nu. Sedan Hiskia i troet hade utfört detta, kom Sanherib, kungen i Assyrien, och drog in i Juda och belägrade de befästa städerna och tänkte erövra dem åt sig. Ja, det här var ju Juda. Mm. När Hiskia såg att Sanherib kom för att anfalla Jerusalem, rådgjorde han med sina furstar och sina tappra män om att täppa till vattnet i de källor som låg utanför staden, och de hjälpte honom med detta. Mycket folk samlades och man täppte till alla källorna och dämde för bäcken som flöt genom trakten, ty de sa, varför ska de assyriska kungarna komma och finna mängder av vatten? Han tog också mod till sig och byggde upp muren överallt där den hade raserats, byggde tornen högre, uppförde en annan mur längre ut, befäste Millo i Davids stad och tillverkade skjutvapen och sköldar i stor mängd. Och han tillsatte krigsbefäl över folket och kallade dem samman till sig på den öppna platsen vid stadsporten, uppmuntrade dem och sa, var frimodiga och starka, frukta inte och var inte förfärade för kungen i Assyrien och för hela den skara han har med sig. Ty med oss är en som är större än den som är med honom. Alltså nu refererade han till Gud den allsmäktige. Med honom, Sanherib är en arm av kött. Men med oss är Herren vår Gud. Och han ska hjälpa oss och föra våra krig. Och folket fick nytt mod genom det som Hiskia, Juda kung, hade talat. Den assyriske kungen Sanherib, som med hela sin krigshär låg framför Lakish, sände sina tjänare till Jerusalem, till Hiskia, judakung, och till alla de av juda som fanns i Jerusalem och lät säga, så säger Sanherib, kungen i Assyrien. Tänk dig det, han talade nästan som han skulle ha varit Gud. Så säger Sanherib, kungen i Assyrien. Vad är det ni förtröstar på? Eftersom ni stannar kvar i det belägrade Jerusalem. Alltså han hade belägrat Jerusalem. Är det inte Hiskia som bedrar er? så att ni kommer att dö genom hunger och törst. Så listigt. Han säger ju, Herre vår Gud ska rädda oss undan den assyriske kungens hand. Vad gör han här, Sanherib? Jo, han gör precis det ormen gjorde i paradiset. Han ifrågasatte Gud. Upproriskheten kom fram. Skulle det vara verkligen på det viset? Så säger han i vers 12, är det inte Hiskia som har avskaffat hans offerhöjder och altaren och sagt till Juda och Jerusalem, inför ett enda altare ska ni tillbe och på detta ska ni tända offeret. Vet ni inte vad jag och mina fäder har gjort med folken i andra länder? Nu kommer liksom det här skrytet. Har väl de gudar som dyrkas av folken i dessa länder någonsin kunnat befria sina länder ur min hand? Han gör sig själv jättestor här. Ja, vilken bland alla dessa folk som mina fäder gett till spillo har haft någon gud som förmått rädda sitt folk ur min hand? Men ni menar att er gud förmår rädda er ur min hand. Hör ni vad han hotar? Nej, låt inte Hiskia lura och bedra er och tro inte på honom. För ingen gud hos något folk eller i något rike har förmått befria sitt folk ur min hand eller ur mina fäders hand. Hur mycket mindre ska då er gud kunna befria er ur min hand? Sanheribs tjänare talade ännu mer mot Herren Gud och mot hans tjänare Hiskia. Han skrev också ett brev för att håna Herren, Israels Gud, och sa om honom. Lika lite som de gudar som dyrkas av folken i de andra länderna har kunnat rädda sina folk ur min hand, lika lite ska Hiskias Gud kunna rädda sitt folk ur min hand. Och till Jerusalems folk, till de som stod på muren, ropade de med hög röst på judiska för att skrämma dem och göra dem modlösa så att de sedan skulle kunna inta staden. Och de talade om Jerusalems Gud på samma sätt som om de främmande folkens gudar som är verk av människohänder. Under tiden, hör nu här, under tiden när de hotade och skrämde dem och tog till listiga knep med förtal och lögner, under tiden bad kung Hiskia och profeten Jesaja, Amos son, och ropade till himlen. Vad hände då? Jo, då står det i vers 21. Då sände Herren en ängel som förgjorde hela hären och förstarna och befälhavarna i den assyriske kungens läger så att han med skam vände tillbaka till sitt land. När han gick in i sin Guds hus blev han där nerhuggen med svärd av sina egna söner. Och Herren räddade Hiskia och Jerusalems invånare ur den assyriske kungen Sanheribs hand och ur alla andras hand, och han beskyddade dem på alla sidor, står det. De visste här, Hiskia och profeten Jesaja visste vad Gud hade sagt. Ropa till mig i nöden så ska jag svara. Ropa till mig i nöden. När är det vi lär oss att bedja? Genom nöd. I nöden. När nöden kommer över oss. När vi upplever saker i våra liv som hotar oss. Det kan vara sjukdomar. Det kan vara familjen. Det kan vara barn, barnbarn. Det kan vara döden som kommer in. Vi ropar till Gud. Hjälp oss i nöden. Hur många gånger det står i Guds ord vet jag inte. Men det står på många ställen. Ropa till mig i nöden så ska jag svara dig, säger Gud. Och det var det de gjorde här. Hiskia och profeten Jesajas, de ropade till Gud. Och Gud svarade dem. Och Gud vann segern åt dem. Det här är ju egentligen, om man nu här, det här var ju liksom fysiskt. Men det vi upplever ofta nu är ju andligt. Det är andemakter som kommer och hotar oss. Och Nya testamentet varnar ofta där. Apostlarna varnar ofta för att vi ska vara vaksamma mot vad som kommer in och vad som kan komma ibland oss. Och att vi inte ska ta emot allt. Att vi inte ska säga ja och amen till allt och tacka allting när det bara kommer i vår väg. För allt är inte Gud.
Nej.
Och fienden är så listig. Mm. Och för när han kommer, djävulen, som har kommit för att stjäla, slakta och döda. Han lögnaren, åklagaren. Han som har kommit för att förgöra Guds folk. När han kommer så står det att han kommer förklädd. Han stiger ju inte in i en kyrka och säger, här är jag, Satan. Eller här är jag, en andemakt som kommer. Jag har kommit hit för att förstöra. Utan han kommer ju förklädd. Och oftast kommer han förklädd med ett religiöst språk. Som det här pastorsparet nu som de fick in. Den här hustrun, de här som hade kommit, den här hustrun, hon gick fram och hälsade på alla. Hon var så religiös. Hon hade ett religiöst språk. Hon välsignade alla. Och Gud välsignade. Och hon var verkligen så här, berättar han. Liksom verkligen. Ja, lismande eller vad man ska säga. Men alla trodde ju att det är ju underbart att det hade kommit ett pastorspar som ska hjälpa oss i vår lilla församling och bygga upp någonting. Men de kom förklädda. Det var vargar i fårakläder. Och ett får, ett litet lamm, hur ser de ut? De är gulliga, de är mjuka, de är snälla. De är så fina, de här fåren. De talar som ljug, de är så liksom, de bräker lite och så. Ja, ett gulligt litet lamm. Men på insidan är det rovlyssna vargar. Som har kommit för att stjäla. Det här måste vi bli uppmärksamma på. Att det är någonting som pågår. Och det är så att ofta när de kommer, de här, det kan låta så bra. För det mesta de säger kan stå i Bibeln. Det kan låta hur bra som helst när de uttrycker sig. För de har ett kristet språk, religiöst språk. Men rätt vad det är så dyker det upp en annan lära. Eller en annan Jesus. Ett annat evangelium. Ett evangelium som inte finns i Guds ord. Ett evangelium som talar om räddning för människor. Där vi behöver sann omvändelse.
Amen.
Idag predikas det mycket nåd och kärlek. Det ska gå så bra för alla, har ni tänkt på det? Man ska ha framgång och man ska ha välgång. Ekonomisk bra välgång, framgång på alla sätt och vis. Och vi ska bli populära i den här världen. Vi ska liksom på något sätt vara så pass kristna och öppna i vår tid. Så att vi inte skiljer oss för mycket, för då blir de rädda för oss. De ska inte liksom behöva öppna kyrkdörren och stänga den och gå ut igen. Utan det ska vara låga trösklar. Man ska känna när man kommer, ja, men det är ju helt okej att gå in här. Det är ju ingen fara. Och så bygger man mycket idag. Medan Jesus och lärjungarna hade ett helt annat evangelium. När Petrus, som ju hade varit ganska fel, klev fram på pingstdagen. Vad gjorde han då? Alltså hade vi gjort idag det han gjorde, då hade vi inte varit accepterade av en enda församling i Sverige. För han fördömde. Han fördömde det judiska folket. Ni har korsfäst honom har ni korsfäst och mördat. Han som är Messias, Guds Messias som kom, honom har ni dödat. Vilket rakt budskap till judarna, för det var ju till judarna han predikade. Vad rakt att våga säga det. Men vad hände då? Jo, då fick de liksom ett styng i sina hjärtan. Då kände de, men är det sant? Var han Messias, Jesus? Bröder, vad ska vi göra för att ställa till rätta detta? Och så blev det 3000 frälsta på en dag. Och så var det. Jesus, han, om vi läser i Bibeln, om vi läser Matteus till exempel, så är det, jag har ett helt uppslag fullt med röd text där Jesus talar i folkbibeln, är det markerat med röd. Där han går till rätta med de skriftlärda och fariseerna, de judiska partierna. Det var ju tempelfolket, prästerna, lärarna. Alltså, där han går till rätta med dem. Och kallar dem både det ena och det andra. Ni huggorms yngel och ni skrymtare och ni vitkalkade gravar. Ni är fina och putsade på utsidan, men på insidan är det bara döda ben. Alltså, kan ni tänka? Och vi som tror, ja men vi ska älska varandra. Vi måste älska alla kristna. Vi måste älska varandra. Men, ja, det ska vi. Men vi måste också vara vaksamma. Vaksamma. Det fanns profeter i det gamla förbundet vars enda uppgift var att varna. Och Paulus varnade gång på gång på gång. Varnade för det som skulle komma. Det fanns då, men det skulle bli värre mot ändens tid. Och det här är vad vi upplever idag. Men då tänker vi, ja men det kan ju inte gå, vi är ju så få. Vi är ju så få. Men Herren har ju aldrig sagt att vi ska räkna medlemmar i en församling. Det är ju inte det som är kraften i en församling, att vi är 2000 medlemmar eller 5000. Kraften är att Herren bor i oss. Att vi är överlåtna honom. Och att vi kan leva i bönen. Att Gud kallar oss in i bön. Jim Simbala säger många bra saker. Väldigt många bra saker. Men han säger bland annat här. Hur var det när den första församlingen. Ja, första församlingen. Vi säger ju det. Församlingen på pingstdagen. När den föddes. Hur kom den till? Ja, det är många som ska säga att ja, den kom till när Petrus gick ut och predikade. Nej, då måste man ta ett steg tillbaka. För den kom till när de bad. Det var under bön som den första församlingen uppstod i Jerusalem. Det var så den kom till när de bad. Det är i bönen det föds väckelse. När vi läser väckelsehistoria, det är bönen. Kanske börja med en handfull gamla tanter och farbröder som bad. Och helt plötsligt så uppstod en väckelse på den orten eller platsen. Därför att de bad. De ropade till Gud. Åkalla mig, säger Herren. Åkalla mig. Och jag säger så här. Jag tror att vi som Guds folk, vi har ju hört mycket. Och lärjungarna, jag har sagt det hemma några gånger, här, säger det igen. Men lärjungarna frågade inte Jesus, eller sa inte till Jesus, Herre, lär oss att bli som dig och predika som dig. Eller lär oss att driva ut onda andar, lär oss att bota sjuka. Så sa de inte, utan de sa, Herre, lär oss att be. Lär oss att be. Varför? Jo, för de hade en förebild i Jesus. För det står så här att han gick ofta avsides och bad. Ibland gick han upp på berget när det skulle vara någonting. De skulle gå till en plats och då bad han natten igenom. Och sen när han kom fram på morgonen, då fick han inte gå och lägga sig. Då stod folket där och väntade på honom. Och jag tror att vi har hört mycket förkunnelse. Och vi har hört mycket undervisning om bön. Det har vi. Vi har hört mycket undervisning om både det ena och det andra. Men jag tror att vi behöver säga till Herren. Nu, Herre, lär oss att bedja. Lär oss att bedja. Så att vi också får uthållighet. Visst är det svårt att ha uthållighet i bön? Eller? Det går bra så länge jag liksom håller på och lägger fram min bönelista och jag vet vad jag ska säga. Sen blir det tyst. Och så kommer kampen. Och det är då jag behöver uthållighet att vara kvar inför Herren och lyssna till honom. Och så står det att han vill utgjuta bönens och nådens ande. Och det tycker jag är så underbart att han vill hjälpa oss att be. För vi vet ju inte hur vi rätteligen bör bedja, står det i den gamla översättningen. Vi vet inte det. Vi kan inte ens det. Men Herren vill hjälpa oss att be.
Halleluja.
Herren vill utgjuta sin ande över oss. Så att vi på nytt kan komma in i bön. Som Guds folk gjorde i forna tiden. De bad, och vi hörde här hur Hiskia bad. Alltså det finns ju många exempel på det. Alltså om man läser om Nehemja. Du, där fick de vara på sin vakt. Där kom också folket och sa, vi vill vara med er. Det säger de ofta. Vi vill komma och vara med er. Eller Gud har sagt att vi ska vara med er. Nej, sa Nehemja. Nej, ni ska inte bygga tillsammans med oss. För vad hade hänt om det främmande folket hade börjat bygga? Jo, då kommer det in avgudar. Då tog de med sig sina avgudar ifrån den kulturen de kom ifrån. Och det handlar om oftast. Det är därför man inte kan bygga tillsammans med alla. Ester bad och fastade. Och vad gjorde hon? Hon räddade ett helt folk. Om vi skulle ta och läsa, det kan vi inte göra nu, men om Davids hjältar, som Gullbrit brukar prata om, det är ju helt fantastiskt att läsa om Davids hjältar. Där en enda man slog ner 300 fiendekrigare. Därför att Gud gav honom kraft. Inte för att han själv, men för att Gud gav honom kraft. Vilken mäktig armé som David fick av Herren. De kom till David, dessa tappra krigsmän, för att strida för Herren. De kom och de la ner hela sina liv. Hela sina liv la de ner för Herren. Det är så intressant att läsa om Davids hjältar som kommer från alla stammar. Vi behöver lära oss att be, hörni. Jag ber varje dag till Herren nu. Lär mig, Herre. Lär mig. Så att vi kan bryta igenom. Jag kan inte ärligt säga att jag känner en sån nöd för mitt land så jag ligger på knä och ropar. Men jag förstår när jag läser Guds ord att vi måste få nöd. För vi kan inte be. Men vi behöver be för Sverige nu. Nu behöver vi be för Sverige. Om vi inte ska förlora vår nation behöver vi verkligen be nu. Och vi behöver verkligen be för våra familjer. Vi behöver verkligen be för våra barn och barnbarn, våra ofrälsta män eller hustrur. Och då behöver vi få en sån nöd. Då måste bönens ande komma över oss, för vi kan inte ta denna kraften själva. Vi får be igenom dem som de gjorde förr i tiden. I nöd bad de. De bad tills det hände någonting. Mödrar, mormödrar, farmödrar, hustru, de bad tills det hände något. Och det är den nöden, det är den börda vi behöver få i våra liv. Det finns ju något ställe här, jag kommer inte ihåg var det står, men om jag har det här, där det står hur de bad. Det är Jesaja det står. Det står, jag behöver inte slå upp det, men det står: som en havande kvinna våndas då hon är nära att föda och ropar ut sin smärta, så är det med oss inför dig, Herre. Och det säger de i samband med det att, Herre, i nöden sökte de dig. De utgöt tysta böner när din tillrättavisning drabbade dem. Så vi behöver få en sån stark nöd så att vi nästan kan återigen föda barnen fram. Föda barnen fram till Jesus i bön, alltså. I bön. Jag tror att vi behöver söka Gud för att få fatt på detta igen. Och vi vet att han är segerförste. Det är ingen sovande död Gud vi ropar till, utan han har uppstått och han lever. Och det står, jag säger det alltid, det står i nya reformationsbibeln då, att han sitter på faderns högra sida, och det står att han håller förbön för oss som tillhör honom. Han har förbön i himmelen. Och när vi ropar till honom, alltså Jesus har ju själv sagt att vi får ropa till honom. Han har ju sagt att vi ska få det vi ber om. Om ni ber fadern i mitt namn, säger han. Be till fadern i mitt namn, till sina lärjungar, så ska ni få det ni ber om. Vi får använda hans namn.
Amen.
För i hans namn är kraften. Och vi har tillträde, kära vänner, till nådens tron i denna stund. Därför att Jesus sitter där på faderns högra sida. Och hans blod vittnar för evigt om att han har återlöst oss. Guds offerlam. Guds rena offerlam. Gud hade utsett åt sig sitt påskalam. Som inte var det lammet och det blodet som var när Egypten tog, eller när de tågade ut ur Egypten, Israels folk. Det är en helt annan sak. Men det som vi har fått, det är Guds rena offerlam. Och det blodet vittnar till vår fördel i himmelen just nu. Och vi är inga felfria människor, någon av oss. Men vi har fått nåd genom Jesus Kristus. Och i och med att han är din och min rättfärdighet, så när vi kommer inför tronen, då kommer vi i Jesu Kristi rättfärdighet. Vi kan ingenting i oss själva. Och vi behöver inte. För Jesus utropade på korset: det är fullbordat. Han har fullbordat. Han har uppfyllt alla lagens krav. Till punkt och pricka. Och det är i Jesus Kristus. Och jag läste i början från Efesierbrevet. Att nu sitter vi i Jesus Kristus. Vi är insatta. Vi har dött med Jesus. Och nu lever inte du och jag. Vi måste sluta tänka som att vi äger våra egna liv. För det gör vi inte. Har du gett ditt liv till Jesus, då äger han det. Priset är betalt. Och det var blodet han betalade priset med. Inte pengar, utan med blodet. Vi måste börja tänka så att det tillhör Jesus. Och du behöver inte ha någon egen kraft. Paulus säger: jag kom till er svag och rädd. Jag hade ingen egen kraft. Men Herrens kraft var i honom. Genom den heliga. Det är den kraften vi får. Vi har så stora krav på oss själva att vi ska vara någonting. Och vi måste prestera. Släpp det, släpp det, släpp det. Det finns inte en enda lag eller ett enda bud som inte Herren har fullbordat. Och när vi lever i honom, då är han vår räddning. Det är han som är vår förlossare, vår frälsare, vår Gud i allt. Så vi kan vara i Jesus. Amen. Ja. Herre, lär oss att be. Lär oss att be. Lär oss att be. Så att vi får vara med om att föra nya människor fram till Jesus. Räddade och bevarade för evighet. Och det kan vara våra familjer. Det kan vara våra grannar. Det kan vara människor som vi möter. Tänk När vi får se den här platsen full med människor som längtar efter Jesus.
Amen.
Vi måste lägga av oss den här religiösa klädedräkten. För vi är inget i oss själva. Men vi har fått möta honom som lever i evighetens evighet. Han som har skapat universum. Han som är universums herre, sjunger förut. Han som har skapat himmel och jord och hav. Det är han som upprätthåller oss i denna stund. Han håller hela universum. För han är livet. Just nu uppehåller han dig. Är det inte underbart vilken frälsare vi har? Vilken trygghet vi har i honom. Att vare sig vi lever eller dör, så tillhör vi här. Så vi behöver egentligen inte frukta för någonting. Om vi lämnar detta jordelivet, som vi gör en dag, det kommer alla att göra, då får vi gå hem till honom. Han som har köpt oss med sitt blod. Den kärlek som är så stor, det är kärlek. Det är kärlek. Åh, Herre, lär oss att be. Vill du inte se din familj stå tillsammans där inför tronen? Vill du inte se dina nära och kära? Men vi måste lära oss att be. Amen. Herre, lär oss att be. Herre, utgjut din ande.